Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
God morgon.
God morgon på dig.
Det ska prassla lite där, förstår jag.
Det är ju prasseltime.
Okej. Ja, jag har ingenting att prassla med tyvärr.
Nej, du dricker kaffe istället.
Jag dricker kaffe och tittar på paddan.
Igår var vi och lyssnade på Torssons.
Torsson, ja just det. Jag insåg att Torsson nästan har spelat i 50 år snart.
Mm.
Ja, inte riktigt. Jag tror att de hade sin första spelning 79 eller någonting så.
Mm. Och jag har känt till min favorit i deras katalog ungefär lika länge.
Klippan Centrum, ja, de körde den igår.
Ja, de är inte dåliga. Eller så här skulle man kunna säga. De är ju lite dåliga på ett roligt sätt. De har humor och det verkar ju vara ganska sparsmakat med det i musikbranschen egentligen.
Fast det som gör att de är roliga och håller också, det är ju att de har en humor som går ut på att de är ganska tråkiga.
Ja.
Det är liksom inga flabb, det är inga punchlines, det är ingenting i texten så där som det. Det är så här med att det är roligt att höra någon som lyckas rimma på bifurkation till exempel.
Ja, de är platta. De kör liksom de enklaste rimmen. Och, ja, och en ja, del svår.
Och ett lite formellt språk.
Mm.
Alltså det är inte korv och pannbiff och pommes frites. Utan det är korv, pannbiff samt pommes frites kan man säga.
Pommes frites,
ja.
Mm. Ja. Ja, jag gillar dem. De gör någonting som jag tycker är kul och som är inspirerande. De avstår från att briljera.
Mm.
De vill verkligen inte höja sin stil.
Nej, det är viktigt. Tror jag.
Det är viktigt för dem.
Det är därför solorna blir så roliga också.
Ja, de tar det på ett visst...
Men nu jävlar!
Ja, men det här med att avstå från att briljera. Vi lyssnade på Jussi Björling ute på vår sommarterrass här om kvällen.
Ja, just det.
Och då hade jag precis samma förnimmelse. En person som då, till skillnad från Torsson, är osannolikt begåvad.
Ja.
Men som ändå avstår från att briljera. Jag vet inte, jag beundrar det på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det är.
Jag tänkte säga det, att det kastet från Torsson till Jussi Björling, det är ganska vågat måste jag säga. Men
fick du något att bita i?
Ja.
Ja.
Ja. Nej, men jag blev lite förvånad också för att jag visste inte att du gillade Jussi Björling. Så, jag förstår varför när du förklarar det, men du är ingen stor operafantast annars.
Nej, det är inte.
Kan man inte påstå.
Nej, absolut inte.
Mm. Och kanske just det där skälet att jag tycker det låter konstigt.
Ja, alltså att människor lyssnar på hur de låter, alltså hur otroligt vacker röst de har. Ja, men det är ju förutsättningen för att man överhuvudtaget ska liksom, som för att spela in en skiva eller någonting. Det är ju att man är så där bra och har en sån fantastisk röst och kan någonting på riktigt.
Ja.
Men det där måste jag bara återigen, det här med människor i radio ofta som man hör lyssna på sig själva.
Ja, stackar.
Alltså, nej, men det, du kan faktiskt inte vifta bort det. Nej, de lyssnar på sig själva istället för att prata med lyssnarna. Och det där hörs så tydligt tycker jag. När de briljerar med sina olika
massan.
Språkliga
mojänger.
Mojänger.
Som heter
fackspråk. Har inte sagt något. Ja.
Ja, jag läste tidningen idag. Jag tyckte det var en intressant. Alltså, den här. Har du sett här att Sverigedemokraterna vill döpa om kriminalvården till Straffverket? Ja. Jag tycker det faktiskt är lite roligt för att det låter ju som någonting ur en ganska så yxig komedi.
Ja.
Straffverket. Fast det är någonting väldigt poetiskt med. Det känns som liksom att staten ska ha ett straffverk. Det känns ganska. Det känns inte rätt så. Jag vet inte.
Så det där är ju bara genvägen till en sorts kommunikation om vårt juridiska system.
Ja.
Som är ganska komplicerat att förstå på ett intuitivt sätt. Det går inte nämligen.
Nej.
Det är väldigt överintellektualiserat.
Ja, det menar jag att man förstår inte domarna.
Man förstår inte lagarna, man förstår inte meningen, intentionen. Så att på det sättet så är ju alltså Sverigedemokraterna väldigt duktiga på det de gör. De skär ju rakt igenom det här, för vad de är tvungna är att berätta det här för så kallad vanliga människor.
Jo, jag håller helt med dig, jag förstår det. Men jag tycker att det intressanta med det här för mig, det är att det satte fingret på något som jag inte tänkt så mycket på, men som jag tycker är intressant. Och det är liksom att problemet med populism är att den saknar ironi. Den har liksom ingen, den kan aldrig skratta åt sig själv. Alltså populism är alltid jävligt allvarlig. Alltså, och straffverket, det är komiskt.
Ja, men
liksom,
komiskt,
om man inte hör att det är komiskt så har man liksom ingen ironi.
Nej, men det vet ju du sedan länge att försökte aldrig på ironi i stora församlingar, för det funkar inte.
Nej, det förstår
och politik
jag
är ju för.
Ja, men det förstår jag också. Men liksom, alltså, man kan ju få en politisk debatt som kan innehålla ironi. Alltså, det finns någonting här, det finns någonting just i populismen som gör att den blir. Alltså den delar det med puritanism
till alltså, exempel. Det finns ju till och med liksom i det som inte är populistisk politik finns det ju också den här bristen på ironi. Så att jag tycker inte det
är. Jo, fast det är ofta så här, fast det är en brist på ironi i den meningen att man inte använder sig av ironi. Men man är medveten om att ironi finns. Man undviker till exempel hitta på
vilka
termer
politiker
som
straffverk. Menar du nu?
Alla politiker etablerade partier har rådgivare som talar om för dem att säg inte sådär, använd den där termen för det kommer att verka löjligt och så vidare. Ja. Ibland misslyckas de, men de har en känsla för det i varje fall. Men liksom, det finns inte riktigt i populismen. Det är det som jag tycker är skillnad. Skillnaden är inte att man använder sig av ironi utan att man förstår att det finns.
Ja.
Att man ens hör, att man hör ett ord som att det här är inte bra liksom. Mm. Det tycker jag, där tycker jag populister och puritaner har något gemensamt.
Ja, jag tyckte det, apropå det här ämnesområdet när jag läste intervju med chefen på Kumla.
Ja, den gjorde jag också.
Tycker jag var intressant.
Ja.
Där liksom på något för mig aningslöst sätt uttrycker sig som att, ja det här var ju Svenska Dagbladet, att de har intagna som, citat, jobbar mer som företagsledare än som kriminella.
Ja.
Alltså det är ju definitionen på maffia. Och när de, och det är svårt att bryta det här eftersom de här personerna tjänar väldigt massa pengar och ja, de är ju företagsledare helt enkelt. De driver en typ av verksamhet som är väldigt organiserad. Och då fick ju han då frågan om längre straff, apropå straffverket.
Det menar chef för Kumlaanstalten?
Ja, fick han den frågan.
Rack med vepo tror jag heter.
Okej. Och han tror inte på längre straff utan att man ska tvinga de intagna till behandling. Jag tycker det är så ljuvligt för att det här är precis som ett, det är som en ekokammare i hela vårt svenska rättssystem. Det här är precis vad han ska säga. Å andra sidan så ska han inte säga de här sakerna därför att han ska inte ha en massa sådana synpunkter utan han ska verkställa det som riksdagen beslutar i våra gällande lagar. Så att, men på Kumla sitter då alltså de absolut farligaste. De har fått från 4 år till livstid. Men han vill inte prata om farligaste. Alltså det finns ju någon typ av kuddzon kring de här verksamheterna som gör just att Sverigedemokraterna kan bryta in och säga straffverket.
Mm.
Och det är inte ens roligt eftersom alltså det är inte så roligt eftersom hela det här systemet med, men vi har Jerzy Sarnecki som har varit Sveriges ledande kriminolog i årtionde. Jag vet inte riktigt hur länge han ska vara det. Men som inte heller tror på längre straff. Inte tro.
Men alltså man säger att man inte tror på längre straff, det man menar då är väl just det som är belagt sedan länge, att det avskräcker inte brottslingar att begå brott. Det, men vi vet alltid där att om man låser in folk så kan de inte begå brott, eller kan de ju uppenbarligen, för de organiserar ju brott från Kumla, men de kan i alla fall inte själva begå brott utanför anstalten när de sitter inlåsta. Det känner vi till och det är ju viktigt, men alltså att det är så att längre straff i sig inte ger lägre brottslighet, det är ju ganska väl belagt och det är väl det de menar. Men det behöver ju inte betyda att man kan ju vilja ha längre straff ändå. Men det
fast är ju... nu tycker jag att om vi ska prata om maffia och maffiabekämpning, så är det bara att gå till New York och titta på hur man i New York knäckte maffian där.
Men det var ju inte längre straff. Man
tog de högst uppsatta och låste in dem.
Ja, det man gjorde för att få slut på det här som vi ser nu med gängkriminalitet var ju att man började haffa folk väldigt tidigt. Alltså man såg ju till att döma folk snabbt för att de krossade fönster och allt möjligt. Så det var ju liksom,
det var egentligen inte den stora strategin mot maffian, utan det var...
Nej, inte mot maffian, men mot gängkriminalitet till exempel så gällde ju det. Det är ju inte riktigt samma sak. Det du pratar om är ju den italienska organiserade brottsligheten. Det som var problemet när man sedan körde den andra metoden, det var ju ungefär det vi har nu. Alltså knarkhandlande gäng. Och det är inte riktigt italiensk maffia.
Ja, fast de som jobbar som företagsledare för att använda Kumlachefens...
Ja, men det gör ju även de här knarkhandlarna.
Hur små företag man menar.
Men... Jag kommer ihåg att jag såg The Wire. Liksom. Det är ju liksom så det funkar. Det är ordentliga företag. Eller om man ser de här italienska serierna från Neapel. Det är ju liksom...
Jag hävdar att det finns ingen artskillnad mellan den här typen av väldigt organiserad brottslighet där man drar in familjen och småungar i området för att dela knark åt sig. Och det som var maffians...
Liksom. Det tror inte jag heller. Men jag tror att, men alltså jag bara pratade om... Jag tror inte det finns någon artskillnad. Men jag tror att det finns olika sätt att angripa dem på. Och båda de här sätten tror jag måste använda. Man måste liksom haffa folk tidigt. Mm. Och man måste också sätta åt ledarna. Det tror jag liksom är... Det, man måste gå från två håll, tror jag. Ja. Jag tyckte den här intervjun också var intressant. Han är ju intressant. För han kom ju från anstaltschefen alltså på Kumla. Han kommer från Kongo då ursprungligen och har kommit till Sverige och nått hit. Men jag fastnade faktiskt för något helt annat intervju, precis på slutet. Han är ganska elegant klädd i en uniform. Alltså man kan ha en uniform om man är anstaltschef, det visste jag inte ens. Jag ska vara ärlig. Det kändes väldigt amerikanskt, det känns osvenskt på något sätt att man har en uniform. Mm. Men sen så visar det så här, i slutet av intervjun så talar han om att han har över 30 kostymer hemma. Och 200 slipsar. Att han kan liksom en kostym varje dag om man vill. För han har ofta kostym på jobbet och inte uniform. Och jag tyckte det var så fantastiskt. För att på något sätt, det finns någonting i den här intervjun som jag gillar. Och det är att det här är en person som tar sin offentliga roll på allvar. Vi kan liksom ha olika åsikter om vad han säger och tycker. Men han är medveten om att han är en myndighetsperson. Och måste uppträda som en sån. Och i det ligger liksom även att han ska vara snyggt klädd. Jag tyckte det var intressant.
Ja, jag skulle kunna vända på det och känna att det gör mig lite nedslagen. En person som tar sin myndighetsroll, liksom skär upp den på det sättet och berättar att han har 200 slipsar, får mig lite sådär...
Plus, det är inte första han berättar.
Nej, men plus att han då faktiskt gjorde reklam för sitt imorgon kommande sommarprogram. Så nu gör vi också reklam för det.
Ja, ja? Men det var väl därför svenskan hade det. Det är en nyhetstidning då. Mm. Det var en annan intressant artikel i svenskan idag, faktiskt alldeles före den, som handlar om att Trafikverket vill frånsäga sig länsväg 801 utanför Söderköping. Och det är faktiskt en otroligt intressant artikel skriven av Christian Daun och fotografen heter Ari Lustrain. Och det är bra bilder också. Alltså det handlar om någonting som Trafikverket tydligen gör mycket nu. Att de försöker liksom bli av med vägar. Så de slipper underhålla dem. Så de säger liksom att det här är inte en allmän väg längre. Och då behöver de inte underhålla dem. Och det här är en sån. Alltså en ganska djuplodande reportage. Men det är en sån utmärkt bild av det här. Att samhället drar sig tillbaka. Som vi har sett liksom i årtionden i Sverige. Och som kanske ligger bakom mycket av det här med gängkriminaliteten. Eller maffiakriminaliteten också i Sverige. Mm. Plus mycket annat. Liksom. Liksom det här vi har pratat om hur länge som helst. Postkontor försvinner. Det finns inga banker längre. Alltså både stat och kapital dras tillbaka. Har inte råd att finnas längre. Man har inte råd att ha kontor. Man har inte råd att underhålla vägarna. Man har inte råd att underhålla tåget. Man har inte råd att ha ett elsystem längre.
Nej, och ändå drar man in liksom världens fjärde högsta skattetryck. Ja. Jag fann det var
Vad fan får man för pengarna? Alltså.
Ja, vad händer? Ja, vad händer? Jo.
Nej, men det jag tycker är fascinerande, det är också fascinerande att läsa det här liksom resonemangen då, både från Trafikverket och från de lokala, ganska desperata människor, eller förbannade människor som liksom, vad fan, liksom. Det är ju inte så att Söderköping direkt ligger i Norrlands inland, om man säger så.
Nej, men om vägföreningen måste hålla reda på den här vägen i fortsättningen, då kanske man inte vill betala samma höga skatt som man gör om det.
Nej, och det här är någonstans... Där är du inne på någonting. För jag hörde en annan sak på nyheterna i radio idag. Att de har börjat få rätt mycket, eller i varje fall ett flertal fall, tidigare hade man nästan inga, av såna här hem 3D-utskrivna vapen.
Mm.
Som ju då görs... Det var någon som de hade haffat nu som hade knark i lägenheten och en 3D-skrivare på sin glasade balkong där de skrev ut vapen. Och det är ju... Alltså det lägger man ihop där, vad får man för känsla om det är den här totala decentraliseringen av samhället liksom. Hur ska man kunna, när 3D-skrivare finns på varenda inglasad balkong, hur ska man kunna stoppa vapen?
Alltså jag bara undrar, vad kostar det att skriva ut ett vapen med 3D-skrivare?
Ja, det är bra, skulle jag vilja veta. Ja, jag förstår inte ens hur det går till. Alltså det kan ju bara vara plast liksom. Det är ju inte sådär så att man får ju inte, man får inte i... någon snygg metall.
Och då men... kan man skjuta ett skott?
Nej, jag vet faktiskt, jag har ingen aning. Men jag tycker också det verkar konstigt. Alltså, plastvapen låter ju inte så där. Fast på andra sidan, alltså många av de här... Jag tänker på såna här pansarskott och sånt där som man hade i lumpen redan då. Liksom, det här är ju sent 80-tal, tidigt 90-tal.
Mm.
Det är ju liksom engångsvapen. Det är ju mest plast som för att avfyra ett skott. Men jag menar ändå...
Alltså, fundera på den här... Vad ska jag säga, fragmentiseringen. Ja, om det här är på något sätt en reaktion på att samhället har blivit för komplicerat och man har försökt överstyra saker och ting, regelstyra och övervaka och liksom i Sverige har vi någon sorts fortfarande kanske söndervittrande men ändå tro på att det finns ett tillstånd där staten, kommunen och landstinget har tillsyn över oss och så blir allting bra. Men det kanske är så att man har börjat överge den här modellen som medborgare. Och att det här är sättet det syns på.
Ja, och sen så kanske man inte har något val. För att jag tror att det är lite grann som Stenbeck var inne på. Liksom, en del handlar om teknisk utveckling.
Mm.
Det faktum att du kan skriva ut vapen.
Mm.
Att du kan, alltså, eller det faktum att vi kan sitta här och göra radio. liksom det, ingen har ju
ja, eller podd.
Ja, fast det är ju liksom samma sak. Det alltså, egentligen är det ju enklare. Det här är ju lättare att komma åt än ett normalt radioprogram var för 10-15 år sedan.
Mm.
För då måste du höra när de sänder det, om ingen har spelat in det på ett kassettband liksom.
Ja.
Det här kan du höra när som helst. Alltså allting, besluten, viktiga beslut för offentligheten, och det kan ha att göra med att göra ett radioprogram eller att tillverka vapen, fattas mycket längre ner i samhällsorganisationen. Och det, då blir det ju liksom... det blir ju med nödvändighet mer anarkistiskt och kaotiskt. Liksom. Mm. Det finns ju goda sidor av det. Men,
ja, det gör det ju. Det gör det. Jag tycker att Peter Esaiasson skrev en intressant kolumn i GP.
Mm.
Där han i och för sig pratade om att årets val är krävande för väljarna, så räknade han upp 4 frågor eller 4 förutsättningar som gör det krävande. Men det som var kul var egentligen beskrivningen som statsvetare då, professor i Göteborgs universitet. Så på hans teorispråk, eller på statsvetarens teorispråk, så säger man att han säger att tänka hårt och hantera motstridiga tankar låter kanske inte så farligt, men faktum är att det är något de flesta helst undviker.
Mm.
På teorispråk skriver han, säger man att människor är cognitive misers, alltså lathundar, respektive dissonance avoiders, alltså motsättningsundvikare. Därför att båda de här sakerna är förknippade med obehag. Det här tycker jag är jätteintressant. Om allt fler bara helt enkelt inte bryr sig. Då behöver de ju inte heller ta ställning och vill inte och kommer inte och har inte tränat upp sig på att ta ställning till sånt där. Måste jag välja mellan ett av de här partierna? Det är för jobbigt, det är för komplicerat. Så jag menar, det politiska landskapet ser ut på ett helt annat sätt än för årtionden tillbaka, där folk kunde säga saker som jag är socialdemokrat eller jag är moderat. Så funkar det inte längre, utan man hoppar runt på ett annat sätt.
Ja, och det finns ju någonting där som är... Alltså man börjar prata om valdeltagande och sånt där. Så i Sverige pratar man ju alltid om det i i positiva termer. Det är viktigt att ha ett högt valdeltagande och sådär. Och jag förstår precis argumentationen bakom det. Men i realiteten är det så att om man har lågt valdeltagande så kan det ju ha väldigt många olika orsaker. Mm. En orsak kan ju vara att man känner sig maktlös och att man inte är engagerad i demokratin och i offentligheten och sådär. Det kan ju vara ett skäl. Det ser man ju i många auktoritära stater och sånt där.
Mm.
Där de får tvinga folk att rösta i stort sett. Mm. Men ett annat skäl, och det tror jag till exempel har varit det som har gällt i USA i första hand, är att man inte känner att... Det är nödvändigt att engagera sig i den stora nationella politiken. Man litar på att det där funkar ändå.
Mm.
Och sen engagerar man sig lokalt i det civila samhället. Och det är ju ganska, det är någonting bra egentligen.
Mm.
Och det är ju därför de man ser liksom i USA. Det som vi kallar för polarisering nu är ju många stycken en mobilisering. Alltså människor som tidigare inte har brytt sig om politik känner att de måste göra det. Och då har man fått de här konsekvenserna som är rätt dramatiska i USA nu. Mm. Så det är ju, finns ju någonting sunt också med det här som Esaiasson pratar om. Att man inte vill ta ställning. Så länge man känner att det är okej. Okay, man klarar sig ändå. Så är det ju ett ganska bra sätt att leva.
Jag tror att det finns ingen politiker som skriver under på.
Nej, men det är ju liksom, egentligen är det ett kristecken om folk är väldigt intresserade av politik. För det betyder ju att de är missnöjda med hur det är.
Mm.
Och då är de nöjda så är de ju inte intresserade av politik på det sättet.
Mm.
Eller hur?
Nej.
Ja.
Det är sant. Hör du, det
ett valår.
Det säger du.
Säger vi ett valår.
I början. Ja. I början, eller är vi i början, mitten eller slut? Nej, vi pratar inte om valrörelsen mer.
Vi måste ju vara i slutet. Rent, fast den knappt har
börjat. Fast det känns inte så.
Nej, jag vet
inte. Du, vad heter det? Jag tänkte bara fråga ikväll om du har lust att se på andra säsongen av Industry. På HBO Max som
egentligen
är
inte, jag vill fortsätta brittiska. Titta på Better Call Saul.
Du vill titta på Better Call Saul?
Ja, vi får göra upp det där.
Vi får göra upp,
ja.
Det gör vi.
Vi får se, kanske, dessutom är det så fint väder. Man kanske bara vill sitta här. Vi har ju en liten lönnbar som vi själva har öppnat på baksidan av vårt hus. Man kanske vill sitta där och titta på solnedgången.
Ja, helt i löndom.
Ja, och leva på att man har ett rikt inre liv istället för på amerikansk filmindustri.
Ja, vi har gått in i exil,
Ja, just det. Och det har vi gjort. Men det beror på att det är första gången vi är ensamma hemma på, jag vet inte hur många veckor.
Nej.
Det känns lite föräldrafritt, fast tvärtom. Eller
du har rätt i det.
Okej. Ska vi säga så?
Mm, vi gör det.
Hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.